Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna där vi pratar idrottspsykologi. Vi vänder oss till dig som idrottar själv, förälder, tränare eller som bara älskar idrottspsykologi. Jag heter Mikael Wallsbäck och Fredrik Weibel sitter här bredvid mig.
Jajamän.
I förra avsnittet hade vi Martin Romme och Sebastian Lauritsen här som driver ett projekt som heter We Are You. Och det jag tog med mig där är just det här att jobba och hjälpa aktiva under och efter karriären. Och så sa Sebastian där en grej om att just att ta tag i det när, i tid. Att inte vänta till liksom karriären är över och då ta tag i det.
Alltså vad man ska göra sen.
Ja, ja, precis. Och idag är vi här och idag har vi Jonathan Hedström som gäst. Välkommen hit.
Tack. Tack så hemskt mycket.
Och jag tänkte ge mig på att presentera dig och då tänkte jag, då tar jag baksidan på boken. För där står det ju ganska bra. Boken Jonte, rakt från hjärtat, som du har skrivit tillsammans med Jonas Farman. Jonathan Hedström är ishockeyspelaren som inte lämnat någon oberörd. Jonte har varit älskad av hockeypubliken för sin fräna spelstil, sina sköna garv och sitt spontana sätt i intervjuer. Samtidigt har Jonte även rört upp negativa känslor där han har dragit fram och ansetts obekväm genom att säga vad han tycker. Jonte har spelat i Tre Kronor och i hockeyvärlden ledande ligor som Elitserien, NHL, AHL, KHL och SM-liga. På vägen har han avverkat en rad elitklubbar, Skellefteå, AIK, Luleå, Djurgården, Timrå, Mighty Ducks of Anaheim och
Cincinnati
Mighty Ducks.
Jajamän.
CSKA, Moskva och Karpet. Han har hunnit med det mesta från att göra hattrick i NHL till att vara bänkad i svenska fjärde ligan. Något vill tillägga?
Nej, jag tyckte du fick med det mesta.
Så bra.
Ja.
Härligt. Och du har ju varit väldigt öppen och pratat om, alltså, den här psykiska ohälsan, dina ätstörningar och så här jobbiga känslor och kopplat till det och sådär. Har det alltid liksom varit så? Har du varit så öppen?
Med ätstörningar, tänker du?
Ja, eller alltså, om dina känslor eller liksom hur du...
Det har jag faktiskt. Jag har varit otroligt öppen med allt. Kanske för mycket. Och det är väl där man har gått på lite smällar också. Så jag, även från när jag var 4 år, så när min mamma och pappa skildes, så var det att jag släppte aldrig morsan. Så att jag alltid var så här, jag vet inte om jag skulle hjälpa till på något vänster, men alltid var väldigt mån om andra människor.
Alltså hur har det varit att vara alltså så öppen? Alltså har det liksom, du sa att det inte alltid gått, men liksom har du, hur?
Ja, det är ju självklart jobbet också. Min dotter som är 12 nu ser jag ju samma mönster på. Väldigt lätt att skanna in folk. Framförallt människor. Och det är jobbigt när man är ett lag också. När man är 23 stycken. Och det kommer in nya killar från Tjeckien eller Ryssland. Så man vill alltid få att alla ska trivas. Och det tar ju kraft också.
Precis, man tänker att om man då tänker hockey, att att inte alltid pratas om de här känslorna så ofta liksom i hockeysammanhang. Alltså har du känt det ensam eller de liksom...
Ja, faktiskt. Många gånger har vi varit så.
Ja.
Och just det här med att kanske gråta inför en grupp är ju, har väl hänt kanske 2 gånger jag har varit med om någon. Alltså har sett det. Sen kan det vara av glädje självklart när vi klarar oss kvar i kvalserien Men Timrå tror jag att du släpper det som ett stress och press, men just om det har hänt något med någon, du vet, folk dör på vägen eller så är det väldigt svårt att öppna känslan för, i ett lag.
Mm.
Så att det har jag nog inte sett många gånger.
Mm.
Har du skett någon förändring under tiden? Har du upplevt liksom att det har förändrats?
Ja, jag tyckte det har blivit mycket bättre, absolut. I Ryssland faktiskt så var vi tvungna att skaka hand med alla när vi kom in i omklädningsrummet varenda dag. Det tycker jag var en bra grej. Nog för att det kanske inte var så jävla roligt alltid. Men alltså det är en bra grej faktiskt, tycker jag. Och sen det här med klassiska killkramar, du vet, den här man...
Mm. Klappa lite på axeln.
Ja, klappa lite på axeln. Mm. Det tycker jag också blir mycket, mycket bättre.
Mm.
Och där kan du ha en kille som typ Marcus Näslund eller Peter Forsberg. De är ju väldigt duktiga på det där.
Mm.
Att fan, vanlig kram. Det är...
Kramas ordentligt. Ja.
Och det är ganska coolt.
Höll ni det hela säsongen, handskakningen?
Ja,
ja.
Det var varenda dag.
Ja.
Är det något man ska ta efter, tycker du?
Ja, alltså jag föreslog ju kramar, ja. Jag kanske gick lite långt, men du vet så här, vi hade en check i timmen, han bara, typ, vad är det för jävla fel på er? Nej, men alltså att man behöver inte alltid kramas, det är inte det jag säger, men jag tror det skulle kunna släppa mycket från många.
Ja, man såg ju det i svenska, alltså herrlandslaget i fotboll, vi stod ju lite det om, alltså också man sett i gruppen, att det är några grabbkramar om man uttrycker så, men det är också några liksom så här riktiga björnkramar och bara kom hit och... Ja,
verkligen.
Och även om det med handskaket, även om alltså, man gör det för att man behöver göra det, så blir det ju ändå, man blir ju ändå sedd.
Exakt. Jag tror det är mycket vi måste, eller man ska jobba med, framförallt inom hockeyn där jag är ifrån. Det är ju väldigt machokultur och det, man ska inte gnälla. Jag minns när man fått tänder utslagna, det är att man ska åka till bås och inte säga någonting. Sen får du väl gnälla när du kommer in i omklädningsrummet.
Mm.
Men samtidigt är det okej att vara arg, förstår du, skillnaden där, och det tycker jag är tråkigt. Ja, du ska inte visa dig svag, ja, jag vet inte.
Nej, den där har jag kämpat med själv också, just den där svagheten, att mycket att det är okej att vara svag, och vara svag är inte att vara svag.
Nej, det är ju tvärtom, tycker jag.
Ja, och nu kanske vi flummar till det för alla lyssnare, men att liksom att just att kanske de här känslorna man har, men att det gör ont, det behöver inte vara att man är svag.
Nej, absolut inte.
Nej, det är modigt och starkt att kunna visa det och kunna vara det.
Ja, precis. Att mental styrka någonstans handlar ju inte om att inte ha negativa tankar eller oro eller ångest, utan det handlar ju mer om hur man kan hantera det.
Ja.
Och där kan jag liksom nästan tänka att de spelare, för där är det ju liksom också lite olika i de vi träffar i grupper. Alltså vissa har ju kanske mer tendens att hamna i oro och ångest än andra. Och får man bukt med det och kan jobba med det, då finns det ju en jäkla potential. Alltså det blir liksom, det är ju oftast väldigt duktiga, väldigt skickliga spelare som är liksom väldigt kloka. Alltså det här, det du har pratat om också tidigare i boken, men att du är en tänkare liksom. Att så här, jag kan ju träffa många som kommer och säger att de tänker för mycket.
Ja.
Att de egentligen vill få vår hjälp för att sluta tänka så mycket.
Ja, just det.
Mm. Jag har fått frågan om, kan du göra mig till en robot? Alltså jag slipper tänka.
Ja. Ibland hade det varit skönt. Ta ju mycket kraft också. Och vara en öppen person.
Ja.
Ja, och framförallt kanske också jag tänker på det alltså i miljön. Alltså, jag har ju också spelat hockey, inte alls på samma nivå, men lite så här, och jobbar ju en del i hockey. Men just det här som är, jag tänker också det här på spelare som byter klubb eller liksom tränare som får gå, att det är inte så att man sätter sig ner och säger, ja, jag vill bara säga hej då. Alltså, det bara försvinner. Eller liksom, det är ju väldigt så här ohumant på det sättet. Och det är klart att så här, jaha, alltså som jag varit i klubbar och så kommer in en ny tränare och så ingenstans, så här, hur känns det grabbar? Liksom så här, för 2 timmar sedan var en annan, eller liksom igår var en annan tränare här på matchen och nu är det en ny liksom. Utan då är det liksom, då kör man över där, och jag kan tycka att det är ju, ibland är ju det bra. Alltså att jag menar att så här, ibland är det ju, för det kan jag ibland få lite så här kritik eller i den rollen i idrottspsykologi, att ibland så lyfter man lite på stenar. Så man kanske säger, ja, men var det värt att lyfta den här nu inför kvalserien eller inför, alltså det här kanske var bättre att det hade fått ligga.
Mm.
Alltså, för nu vart det ju, måste vi ta tag i det på ett sätt. Att det är ju också en, att öppna upp en sån fråga, hur känns det liksom när man har, alltså det är kanske också att dels att man är rädd, men också att man inte riktigt har riktningen att hantera, hur ska vi göra då om någon tycker att det här känns jobbigt eller?
det kanske blir väldigt tydligt att, vad ska man säga, byxorna nere, att man inte kan det. Alltså, men å andra sidan så måste man ju hantera det ändå. På något sätt. Men jag tror det är mycket en rädsla där.
Om man går tillbaka, alltså där din första liksom identifikation, alltså med att störningen var ju där när du blev kallad tjock, va, uppe i Skellefteå.
17 år.
Ja, och det som triggade första omgången liksom. Och sen gick det vidare och sen kom det en ny liksom sjok i USA.
Var
det
rejäl.
En rejäl omgång. Och sen när du kom hem igen och la av liksom. Ja. Vad upplever du liksom för stöd? Alltså vad har du fått för stöd under din karriär? Alltså i de här frågorna liksom?
Inte i ätstörning har jag haft någon hjälp så. Utan jag hade en idrottspsykolog som heter Åke Fjällström. Som jag pratade med under tiden i Timrå när jag kom tillbaka från USA.
Trevlig kille, jag träffade honom ett par gånger.
Ja. Väldigt lugn och trevlig. Han bodde i Östersund och så jag var till och med upp dit några gånger också. Nej, men vi hade ju bra, men samtidigt var det ju kanske inte i det han, alltså där var problemet, är du med? Det var ju mer så här, men vi skulle hitta någon inom hockeyn, vi pratade mycket hockey, men det var ju som inte där mitt problem egentligen var.
Nej.
Utan där har jag alltid varit ganska trygg.
Mm.
Men det var ju att jag hade de här jävla ätstörningarna som jävlas.
Mm.
Och sen kanske inte jag sa allt till Åke heller. Nej. Det vart ju, då hade han ju förmodligen kunnat hjälpa mig mer.
Ja. Ja.
Och det är väl den skammen lite grann också. Man skäms. Men klubben såg att jag mådde väldigt dåligt. Och jag fick ändrade. Jag fick inte springa så mycket. Fick mer styrkebiten då.
Vem var det här? Vilken klubb då?
I Timrå.
I Timrå, ja.
När jag kom tillbaka från USA. Ja. Och då blev det lite annorlunda, tycker jag. Då kom jag som tillbaka lite grann. För jag hade ju bara cyklat och blivit jättesmal. Jag hade ju som ingen kraft kvar i kroppen. Och där tycker de tog tag i det och visade att ja, men det är inte okej. Okay. Sen är det alltid svårt att prata om. Men vi hade ju fettmätningar i Timrå också. Och du kan ju tänka ångest när jag skulle göra det. Det var inte roligt alltså.
Mm.
Och sen var det efter någon jävla skala där. Så att åldersmässigt. Förstår du? Alltså var du 23 eller som jag var 30. Då hade du högre fettprocent när du var äldre. Och då fick jag ju panik, vet. Ja. Så att det kanske inte var så. Men jag slutade göra dem där.
Ja, du behövde inte göra dem?
Nej, det gick inte. För då spårade du bara.
Ja. Men då också tänker jag att där var någonstans att där kunde du prata om det när du kom till Timrå. Om ätstörningen och liksom att du fick stöd och kunde liksom anpassa det du behövde.
Så, ja. För sen var det så här också. Varför kommer du hem? Jag hade ju skrivit 2 år.
Ja.
Menar jag. Och jag var ju bara där 1 år. Sen självklart ser de ju när jag kom hem hur jag såg ut. Jag menar, jag vägde typ 73 kilo från 88. Så de förstod ju att det var någon. Men det är ju inte så att de killarna i laget började prata om det så. Utan det var ju mer så jag som var öppen med det. Och de såg ju att jag inte åt heller. Alltså, sorry.
Hur hade du velat bli bemött där?
Nej, men kanske som du säger, vad fan. Kom, ska vi ta en fika? Alltså förstår du vad som helst bara att, hur är det egentligen? Alltså just på de här våga fråga.
Ja.
Ja, kan jag göra någonting? Och då hade det säkert blivit lättare för mig att öppna dem också. Men det är inte alltid så lätt.
Nej, men det var så fint förra avsnittet med Martin Romme och Sebastian Lauritsen var här. Då berättade de att Sebastian fick ju en hjärnskakning där. Så mådde jättedåligt och låg in. Och att Martin hade ringt och sagt att vi käkar en lunch. Kom, vi käkar en lunch liksom. Och det hade varit jättebra och härligt. Alltså att det var första gången Sebastian var ute. Liksom utomhus och drog det liksom. Men att just det där att kom vi sätter oss och tar en lunch eller vi tar en fika eller bara hur är läget liksom. Och jag vet inte om du tänkte, för jag lyssnade på, det fanns en sån P1-dokumentär som gick för ett tag sedan om alkoholiserade kvinnor för tidigare generationer. Och det var ju liksom så att det är ingen som tänker typ så att en mormor är alkoholiserad liksom. Den mormor står och bakar bullar liksom, det är det som man tänker. Men då var det ju en kvinna som berättade att hon på jobbet, och hon var ju borta i stort sett alla måndagar. Och lögnen var ju då att hennes man var alkoholist. Ja, hon var ihop med en alkoholist liksom. Och det där höll på, och så till slut så kallade chefen in henne. Och då tänkte hon ju så här, äntligen. Alltså nu måste de ju ändå så här fatta att det här gör mig inget bra liksom. För det skriker ju om mig liksom. Ja. Tänker hon ju som luktar alkohol och... Så sitter de ner och så säger chefen så här, tror inte att det kanske ska vara bra för dig att skilja dig från den här mannen? För det verkar inte vara så bra mellan er. Och hon beskriver det dock, men hon blir så ledsen. Alltså att så här, hon bara, vad fan, alltså, kan inte säga så här, vi märker att du mår inget bra. Hur är läget liksom? Och bara inte alls se det. Alltså att jag tänker att det att liksom, att man kanske inte tänker då ätstörning och psykisk ohälsa inom hockey på det sättet, att man inte riktigt ser de bitarna liksom.
Så är det, absolut. Men det är ju så här, ja, men fan, det är väl bara äta.
Ja.
Kör nu. Mm. Alltså det är mycket det här, sluta gnäll. Mm. Kom igen.
Mm.
Gärna, du vet, det här kommer man skulle ta mycket, ska vara stark, bänkpress, benböj. Nu har det ju ändrats mycket, men det är ju 100 olika dieter man ska följa nu. Man vet ju fan inte varken bu eller bä.
Mm.
Och när du är ätstörd som jag var så prövar man ju alla dieter.
Mm.
Så är det.
Mm.
Men till slut säger ju kroppen nej.
Ja. Men och att jag tänker också det där att vara stark och att hela tiden, det tycker jag också så här att man får i idrotten att så här hela tiden, precis som du säger, lite bänkpress, ja men nu tar jag det här, nu ska jag bli starkare, då tränar jag mer bänkpress. Men när man kommer till det här mentala eller psykologiska så går det inte alltid att köra hårdare, utan då behöver man ibland kanske bara tvärtom så här, bara vara kvar i den här jobbiga känslan. Och det är ju därför inte det där funkar, typ så här, kom igen nu, så här, det är bara käka eller kör på liksom så här, ja men det är inte där, jag är inte där liksom. Och det där tror jag är skitsvårt, för att och jag har full respekt för också tränare och spelare som kanske inte själva upplevt det, att det också då är svårt att förstå.
Absolut.
Liksom det här att också klassiska bilden att en framgångsrik idrottare kanske till slut så här, tycker det är jobbigt att gå och handla. Alltså det har ju inte med att så här, han eller hon inte orkar, de har tränat liksom 7-8 massa pass i veckan, men ångest, när det finns någonting som hindrar dem i det där.
Jag hade när jag var... Jag gjorde en ganska stor resa från när jag var i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Alltså jag tror högstadiet och ner så var jag inte så känslig. Så. Men sen gymnasiet där så blev mycket... Mycket tjejkompisar och snackade mycket känslor och så. Men jag kommer ihåg en kompis när jag gick högstadiet som berättade att hans syster hade anorexi. Och jag kommer ihåg då att det hade jag ingen, alltså, aha, vad jobbigt.
Mm.
Och sen släppte jag det.
Mm.
Men jag tror det hade varit gjort väldigt mycket om jag hade lyft det fler gånger.
Mm. Och hur tror du inte man kan få det här att bli, alltså att man kan få att kanske tränare och spelare förstå att den här grejen, att det behöver inte vara att man inte vill, det kan vara att man liksom inte riktigt kan.
Mm.
I nuläget.
Jag vet inte om ni vet om Göran Kente.
Jo, absolut.
Jag var ju lyssna på han. Sen ska vi även ha en föreläsning i Piteå senare. I februari. Tillsammans. Och som han säger det här. Att vi måste normalisera. De här problemen. Ungefär som du. Är du med? En vanlig jävla huvudvärk. Alltså vi måste normalisera ätstörningar. För det är så pass utbrett.
Mm.
Var tredje elit. Idrottsman har någon typ av ätstörning som man säger. Och han är så klok när han berättar. Alltså det är så häftigt att lyssna på honom, för att nu, dels har han ju varit med i tränarbiten, sen jobbar han med det nu och det är ju, de öppnade här i Stockholm för 2 år sedan tror jag. Någonting.
Ja, eller precis. Någon elit.
Mm. När de öppnade i Malmö och det är ju smockat. Alltså det är typ, de får neka folk.
Mm.
Och då är det ju någonting som är fel.
Och det du pratar om är mottagning för psykisk ohälsa för elitidrottare som är, finns både då i Stockholm på Riddargatan och Riddargatan 1 tror jag, hemsida dessen. Och där är ju då att man kan, är man elitidrottare så får man en liten snabbare fil in och lättare.
Men när man är på ett störning hemma i Skellefteå så, som jag går än idag och ser de här unga sitta där med mammor eller papper. Det är sjukt jobbigt att se och hur. Jag var ändå 37 år när jag sökte hjälp. De har man ju varit med om så mycket. Men just när du är där kanske 15-16, det är inte så lätt att sätta ord på allt eller själv.
Nej, men och så tänker jag att det är så, det tänker jag är viktigt. För jag kan träffa klienter som har träffat kanske, med att just ha den här idrottskopplingen, att man också förstår det här med typ så här, om man tar man fighting eller så här invägningar, att det går liksom inte att inte göra en invägning om du ska fightas liksom till exempel, eller det är ganska omöjligt att spela hockey och inte ha koll på sin vikt, alltså att de här bitarna behöver man liksom ha koll, för det är ju sådana grejer man jobbar med ätstörning också, att kanske inte väga sig lika mycket och så, och då blir ju den här balansgången mellan att, som du är inne på, för idrotten är ju bra. Alltså att idrotten kan ju vara den här återhämtningen. Skulle du kunna utveckla det? Alltså på vilket sätt har liksom, du sa det att så här, idrotten har ju funkat väldigt bra ändå, trots allt.
Ja, absolut. Sen har det också varit en, där jag har känt mig som en liten frizon också. När jag har kommit till hallen och får träffa polarna och spela hockey, för det är det jag kan. Då blir det ju en frizon att man inte kanske tänker på det här. Men sen kom du som du säger, ja, nu är det invägning, kom igen. Ska man inväga sig varje måndag eller vad fan det är. Och då kommer du ju oftast tillbaka. Sen äta måste man ju varje dag. Det är inte som med spriten. Alltså om du, man har ett val så, men äta bör man. Mm. Annars dör man, så klassiska uttrycket.
Mm. Ja, och jag tänker att det där för det att också så här, precis som du skrev i boken, både så här med, alltså med spriten kan man ju mer välja. Kanske att, det är inte samma att det finns uppdukat varje dag liksom. Men att maten finns ju där. Och det tänker jag också, både en utmaning, men det blir också som att man på ett sätt kan träna på det. Mm. Hela tiden att hantera det. Så att, medan spriten blir ju mer liksom, mer sällan liksom.
Ja. Det jag tycker, eller det som har varit jobbigt, det är just den här ångestbiten kring mat. För att just att, men du ska äta hela tiden och det, ja, men det är fika, vi åker mycket buss, man stannar och käkar, och undrar vad det är för mat nu. Alltså, det tar så mycket tid av ens liv, så att när jag då ska komma och lira match så hade man ingen energi kvar. Och där någonstans hade man ju önskat som klubb då kanske att, ja, men fan, vad gillar du? Alltså, vill du ha spaghetti och köttfärssås? Alltså då beställer vi det. Att man ser till...
Inte måste ta massa beslut och liksom hela tiden förhålla sig, utan du vet vad som gäller och sen äter du.
Ja, då är det så, ja, men perfekt, då vet jag att det är det. Då käkar jag.
Ja.
Så då är ett moment borta. Men det är ju många gånger jag inte äter efter matcherna eller före match. För att jag inte, det gick inte. Då sket jag äta. Och det är som ingen som säger något.
Nej, det blir det ingen alls. Du sitter där då, hur är det funkat?
Ja, liksom? Maten kallar det, är oftast buffé. Man äter på hotell, man går in och så, ah, fy fan, det får en timme. Ja, då tar man en macka kanske och någon sallad. Alltså som ledare, det ser man ju. Alltså man är ju inte blind. Varför? Bara, men Jonte, det är bara vi beställer någonting. Vad vill du ha? För det är inte så att jag går och gör det själv. Jag går inte så här, är du med?
Ja, men precis. Lite det här att, hallå, ser ni inte?
Ja,
att,
vakna. Så
här, ja, här är jag och äter en hård macka efter en...
Och det blir värre då ju. Att de inte, alltså just tystnaden, att det blir så uppenbart.
Exakt.
Ja.
Och den är ju skitjobbig.
Och där tänker vi många att det blir fel. Att de kan förstöra för någon och säga någonting.
Ja, verkligen. Men... Och sen kom de så här, vad fan var det med det igår? Fan vad dålig, alltså inte fan vad dålig, men alltså vad är vi kräver mer av det? Ja, jag minns en gång i Jönköping så hade jag lite specialkost här i slutet och då, jag vet vad det var jag hade beställt på hotellet, sen skulle vi åka buss direkt från Jönköping till Sundsvall. Det slutade med att jag inte åt någonting, så jag åt alltså typ 12 på dagen på lunch, sen åt jag ingenting för en. Alltså, men jag spelade en hel match, åker buss hela vägen hem, så jag äter när jag kommer hem då, Sundsvall, det är typ så här 6 på morgon. Och det är ju, och vi hade ju massa med 2 maxstopp på vägen, då köpte jag vatten och tuggummi, för tuggummi var som att då fick man i alla fall någonting i magen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det här är ju spännande, just, eller spännande, men att med kosten, att kunna se, att så här, man ser de här. Och lite som min uppfattning är att, alltså, de gånger jag mått dåligt, eller man liksom, att när någon frågar, det är som jag jobbar med liksom spelare, det kan ju vara någon som, men ibland har jag varit i grupper där spelare har varit så här, fan, Micke är lite orolig för den här killen liksom. Mm. Jag vet att det hänt det här och det här. Så jag bara, men har du frågan hur jag mår? Nej, fan, det ska inte... inte störa liksom. Och det är liksom, alltså jag förstår ju den grejen, för att man blir lite så här, fan, vad händer då liksom? Han kanske blir lack. Och så var de så här, men du, kan vi prata med honom? Men då bollade jag tillbaka och var så här, nej, men vi gör det här ihop, jag kan hjälpa er liksom. Men vi tar upp han till det här rummet, och det vart ju ett jättefint möte, ja, liksom.
Det blev så litas.
Ja, ja. Och det var liksom, och sen kunde ju de hålla igång det där, men att just, därför tänker jag också att det är viktigt att, alltså, att kunna ta in kanske en idropsykologisk kompetens också ibland. För det blir ju lite den rollen att man kan se. För att det låter ju otroligt konstigt, alltså säkert utifrån också, att man tänker, varför ingen som reagerar? Men då är det ju så här, tränarna är trötta efter en match, alla är liksom ganska trötta. Alltså att man kanske ser det här, men man liksom... Alltså att där har ju en idrottspsykolog en annan kompetens, som det blir ju ens roll liksom, att se så här, liksom, vår roll när vi jobbar, det är ju inte så här, ja, men uppspelet funkar bra liksom, eller så här, bra back, alltså det är inte där, utan det är ju den här hela gruppen. Och där har ju jag, när jag jobbar med grupper, där kan man ju liksom också så här hinta lite så här, men det här är något som inte riktigt verkar bra, och kunna följa upp det ganska snabbt, för att det där tror jag också det är viktigt.
Vad heter han i HV som har varit idrottscykel? Han var med Per Mårts.
Ja, Per.
Ja. Ja. Och jag har ju frågat många, för det har ju varit så här. Och så har du vet, när man kommer och står det i programmet, så ja, men tränare, alltså idrotts, ja, psykolog. Då är det så här, fan, har de det? Mm. Ja, men då frågar jag dem i HV. Alltså han har ju varit fantastisk. Mm. Och han har ju verkligen varit med i gruppen. Alltså under dagar, inte alla resor. Och han var ju även med i landslaget. Och jag frågar Johan Davidsson, så det, vet du hur många han har hjälpt? För du vet, en sång går ju upp och ner konstant, du vet, det är ungar som är sjuka, du vet, man kommer och inte sover, och, eller kan vara att en skilsmä, alltså det händer ju så mycket. Men även man ska, de skiter, du ska ju prestera, punkt slut. Så jag vet, det var ju väldigt bra när Stefan Liv dog också, då hade de ju stor hjälp av han, alltså som grupp. Och, nej, jag förstår ingenting. Vi tränar jävla kroppar och skit, med skallarna, de bryr oss inte om.
Nej, det är ju fascinerande. Nej, det är liksom väldigt intressant att det helt inte, inte görs.
2018.
Ja.
Alltså, hallå.
Ja.
Ja, jag håller med dig.
Vad var det som liksom fick dig att säga, men vad fan, nu behöver jag ta tag i det här liksom?
Som när jag är ute och föreläst nu, så har ju en, jag brukar säga en hjälte, och det är min mamma som har varit på mig väldigt mycket genom åren. Alltså hon känner mig så väl och vet hur jag funkar. Har ju sett det här självklart. Men sen har man bott borta i 19 år. Och det, man blir ju bra på att ljuga. Men hon har ju sagt hela tiden att, alltså, var på mig. Förstår du? Hon har frågat, hur är det? Hur mår du? Alltså konstant. Jag hatar hon för det. Men där någonstans är du den enda jag har haft, alltså, tillit till också. Så då sa hon en dag, hon kom och hämtade mig. Och då sa hon att, Jonathan, nu är det så här att antingen söker du hjälp, eller så kör jag in det. Så jag fick ju två val. Och då skrev jag in mig på psyket. Och jag kan säga att den dagen jag gick in på psyket. Förstår du, det har man som alltid tänkt i morgon. Där är det bara, ja, konstiga människor. Då snackar vi ångest alltså. Jag skulle skriva in mig där.
Var du själv då? Eller?
Ja, jag var själv. Och sen hade jag då tid på ätstörningskliniken. Men man var ju tvungen att skriva in sig på. Jag sa, kan jag inte få komma direkt till er? Nej, men alltså, du måste göra det. Så jag skrev in mig där, kom till Eva och Marja som är chefsläkare. Så att fick bara klä av mig och ställa mig naken typ på vågen. Så var det, och då sa hon, vad tror du att du väger? Ja, så 87. Så jag vägde 72 då, och då var det riktigt dåligt. Fick ta blodprov, fick tillbaka svar ganska snabbt, och det var det att levernjurar var ju jättedåliga. ett blodsocker på typ 1,7. Och så hur fan kan du ens stå? Och då tränade jag typ 11-12 pass i veckan också. Så därifrån blev det då att jag började gå hos de här 2 eller 3 gånger i veckan från början, framförallt. Och sen att man ser, när man kom in och ser framförallt tjejer där som sitter där som är typ 30 kilo som bara det tar så jävla ont alltså. Då är det, ja, det är jobbigt. Men det är ju, och sen när Eva började och det var ju att vad har du för fobier inom mat? Och så är falukorv. Alltså korv, det går inte. Och då började hon räkna att jag skulle äta korv 2 dagar i veckan. Ja, vad fan, du är dum i huvudet. Så, så att det var ju alltid, vi var ju alltid, vi jobbade alltid mot ätstörningen. Ja. Konstant. Och det är ju så jag har blivit frisk.
Gick det då? Fick du ju korv direkt?
Ja, jag fick äta där. Ja. Och sen, ja. Men annars kan jag ljuga.
Ja.
Nej, för fan, hon var stenhård. Alltså, det var ingen snack ens.
Mm.
Och till slut gick det.
Mm.
Mm. Så nu kan jag äta korv, inte jämt, men förstår mig det.
Ja, ja. Falukorv har ju även sina nackdelar. Ibland är man inte så sugen på falukorv.
Nej, helt, men det var som, bara din största, det tog hon direkt. Och då sa jag direkt falukorv, och då var det direkt, va? Ja, ska jag bara äta falukorv.
Ja, och jag tänker att det kanske kändes ganska skönt, alltså jobbigt, men också...
Ja,
lite, ja.
Tänk så här, befriande.
Ja.
För alltid när man skulle hem till folk eller mors, då var jag att, nej, jag kan inte äta. Alltså, slut var det, men vad fan kan du äta då? Så morsan var väldigt hård också på så vis, och det uppskattar jag idag. Hon är inte så att hon har stått och gjort 7 rätter till mig, utan ja, passar inte så. Och det tror jag också var det bra.
Det blir lättare för det blir tydligare.
Ja, exakt. Ja. Så bra.
Och då tänker jag lite, kanske lite långsökt, men jag tänker det hård och lite mjuk, alltså som vi lite har pratat om och lite kopplat till det här, så är det ju också så här, under din karriär har du också haft olika typer av tränare och olika miljöer i olika föreningar och klubbar. Och jag tänker mig att ibland så kan det ju lite som det här att nu ska vi äta det här, nu gör vi det här. Liksom, att vara tydlig och hård. Och ibland så kan det vara bra att vara lite mer mjukare, att öppna upp, att det där är en balansgång. Vad skulle du själv säga liksom om den miljön eller det du har varit i? Liksom, vad...
Där jag har presterat alldeles bäst, det är ju där mina tränare har sett mig. Ulf Tavla i Luleå. Vikegård i Djurgården. Lillkenta i Timrå. Alltså sådana tränare som vet att jag är en känslig människa. Men samtidigt hade jag ju en jäkla konstig spelstil för den egentliga människa jag var utanför. Väldigt nära till skratt och gråt. Men typ dum i huvudet på isen. Det går inte riktigt ihop ibland. Men de här tränarna har låtit mig vara, alltså känslig, men inte kanske, de vet, ja men nu kan jag fan inte skälla på Jonte, alltså då faller han ihop, utan har låtit mig mer vara.
Se det och försöka förstå dig. Och
ja,
liksom...
exakt.
Ja.
Sen har jag gjort jättemycket dumma grejer på isen så här, och självklart ska man ju ha, det är inte det jag säger, men det var inte så att Tavla tog mig kanske direkt efter matchen, utan han kunde vänta dagen efter, när man själv också hade fått, oj det var inte så smart kanske.
Han förstår att du tänker själv också.
Ja, exakt. Ja. Och sådana ledare som ser en för den man är, och det är ju så jävla coolt. Och ja, alla presterar ju bra när man har sådana typ av tränare. Sen i Amerika var det ju mer att typ, fan håll på med dum i huvudet.
Mm.
Fattar du ingenting?
Mm. Vad tänker du om den typen av ledarstil? För det kan få den ofta med ut och föreläsa. Så är det så att man pratar om det här med positiv förstärkning. Eller att man ska se de här spelarna. Det här som du pratar om. Och så brukar de ofta ta upp sig. Ja, med ryssarna. Eller liksom det här bilden av en rysk coach. Som bara står och skriker. Och är liksom benhård. Och att ja, men de presterar ju så här. Vad är din reflektion? Dina tankar om det?
Jag har ju fått äran att spela i Ryssland. Och där hade vi Bykov. Och han var väldigt tyst. Alltså sa ingenting. Och det är också äckligt. För då vet man inte vart man har en heller. För många spelare söker det när man kommer in i bås. Att ja, men, tränaren säger, ja, men fan bra. Bra Jonte.
Mm.
Eller bra spelarroll. Men han står ju som stoneface. Jag tänkte, vad är det här för människa? Alltså? Och inför matchen så här. Ja, du har 3 matcher på det. Då hade jag inte gjort något mål. Och jag hade så tur, jag styrde innan. Då säger han så här. Ja, nu har du 7 matcher.
Ja.
Det var typ en gång han pratade med mig på en hel säsong. Så han var inte den här typiska ryska som du vet stod davaj, davaj, davaj. Utan han var väldigt lugn. Men jag pratar med några ryssar och de säger det har de har ju vuxit upp så. Alltså från... Och det så, då, alla andra sållas ju bort de som inte klarar
det. Ja, det blir lite så när man har många att ta på. Alltså det kan ju verka som att det funkar.
Exakt. Tänk ju många på vägen. Så. Ja. Puff.
Ja, men också tänker jag att man också kan blanda ihop att vara hård och tydlig. Kan, alltså jag har ju haft tränare och ledare liksom, som har varit hårda och tydliga som jag har uppskattat. Mm. Alltså så här, kommer ihåg matteläraren Bengan liksom, när vi var ett så här, stökigt hockeygäng som gick. Han måste ha varit hemskt för alla lärare. Och då kommer jag ihåg att vi hade en svensk lärare. Hon var liksom uppe. Alltså, hon satte inga gränser på det sättet. Hade inte samma tydliga rutiner. För hennes lektioner var, jag kommer ihåg i slutet, men hon började gråta. Alltså, det var liksom hemskt. Men Bengan var ju så här. Han bara, upp, och så efter 5 minuter då stänger dörren och då är ingen som kommer in liksom. Och det här, då får ni ta det sen. Och, så här, och det vart ju världens liv. Så här, fan, jag måste kunna komma. Ja. Men där var det liksom lugnt och tryggt, för man visste vad som gällde liksom. Och det var ju också varmhjärtigt. Alltså, han Bengan var ju liksom varm och mysig. Så det var inte som att man var rädd. Det var bara egentligen ganska lugnt att veta så här, ja, men det här är det som gäller.
Mm. Och det är skönt med tydlighet. Och det vill säga man nu när man har barn också. De mår ju också bra av tydlighet.
Ja, verkligen.
Det är en jäkla skillnad.
Ja.
Och det tror jag man... Ja, men jag har varit med om jättemycket. Men jag gör ju också fel i vardagen typ varje dag. Det är inte det handlar om. Men samtidigt att man är öppen med sina barn. Man vågar prata. Och det handlar ju om idrottsklubbar också. Att man ser barnen. Mm. Det är inte föräldrarna. För nu har det blivit tvärtom. Att föräldrarna lever genom barnen.
Mm.
Tyvärr.
Ja.
De går jävla släppta AIK-jackor. Jag spyr när jag ser det sånt där.
Ja, ja, det blir det speciellt med föräldrar och liksom att få in det, men också så här, också något som behöver vara med, tänka i föreningen. Och i de här frågorna vi pratar om så är det också föräldrar som behöver ha de glasögonen på sig. För där är ju också, jag tänker liksom själv barn, att jag skulle nog, även fast jag jobbar med de här frågorna, så skulle man nog liksom dra sig innan man säger, ja men min dotter har de här problemen. Alltså det finns ändå det här stigmat, eller liksom att prata om, då kanske framförallt i min roll, varför ska hon få det när jag har kunskap? Alltså kanske ännu mer skämmigt då på något sätt.
Förnekelse.
Ja, så det där är ju liksom, det är därför det är så viktigt med den där samverkan mellan föreningen och föräldrar. Och,
ja, absolut.
Och, men ha, som du säger, barnet i fokus.
Mm.
Men jag tänker på så här idrottsmiljöer då, att du har haft en lång karriär, och jag tänker det här du beskriver om också, alltså att liksom vara i USA, bo själv i en etta. Alltså, det är ju många som gör det. Alltså, det här, man lever drömmen. Men drömmen en vardagskväll är att man blir ganska själv ibland. Hur ser du på den miljön? För jag tänker att där finns det ju då, om vi tänker de här personerna som kanske känner igen sig i det vi pratar om. De har ju fortfarande de här kanske mörka kvällarna själv hemma, och de kanske inte får den här speltiden. Det funkar inte i hockeyn eller liksom. Vad skulle du liksom ge för, dels kanske tips till dem, men också kanske i den miljön?
Mm. Jag vet, om vi pratar hemmaplan nu, så när de kommer kanske gå hockeygymnasiet, så är det många som har faddrar. Och det är gamla hockeyspelare, eller det behöver inte alltid vara det, men att man, ja, men föräldrarna bor långt bort, att man, de har ett nummer, de kan ringa om det är någonting. Man träffas ibland, man slänger in någon käk och hjälp att tvätta kläder och sådär. Och där tror jag, som ungdom, som du säger, spelar ingen roll om du är 16 eller om du är 37. Sitter man själv och är lite funderare, det är inte roligt alltså.
Nej.
Och vad händer då? Då är det lätt att man tar till, ja, allt från alkohol till, det kan bli spelmissbruk. För det är också inom hockeyn väldigt, väldigt mörkat med spelmissbruk. Extremt vanligt. Och alkohol.
Mm.
Så är det bara.
Mm.
Och det är också en grej man som försöker tysta ner.
Mm.
Och det är ju jättetråkigt.
Men jag tror med faddrar också att man viktigt, jättebra att ha, men också viktigt att man följer upp det.
Ja,
för exakt. Det är jättelätt att ha det och inte att det blir någonting av det.
Nej, det är ju jätteviktigt att de finns. Sen vet jag inte hur det är resterande i Sverige så, men jag vet att Skellefteå har det, och det är ju jättebra.
Och att man har en dialog kring det, att de, ja, men att de vet vad det innebär, och att man frågar hur det går, alltså att man har, att man hela tiden jobbar med det, tror jag.
Ja. Men det blir ju lite grann att man, det blir ju efter prestation, alltså lite hockey, förstår du, hockeyspelaren man blir bedömd. Och det kände jag när jag slutade också, vem fan är jag nu då? Alltså när man kom på ICA bara, ja, vad ska du göra nu då? Ja. Alltså då börjar ju det också bli en typ av ångest också.
Mm.
Och koppla tillbaka till förra avsnittet då när vi pratade om just vikten av att även prata om det.
Mm.
Och tänka kring det tidigt också.
Ja, absolut.
Ja, men om man blir liksom frustrerad, alltså det här att det tystas ner, alltså det här, alltså liksom nästan som att man inte, alltså det här med spelmissbruk eller alkohol, alltså liksom lite som man säger, så om vi har en miljö där vi spelar och sen blir man själv, alltså vad ska man förvänta sig? Alltså, det är klart att det är någonstans, det är otroligt lätt att spela och hålla på med de här grejerna. Och jag jobbar med damlandslaget i goalball som är för synskadade liksom. Och det, alltså måltiderna där, alltså det är som natt och dag mot när jag har varit liksom hockey och fotboll, för att det som du har berättat om också, att det här, som det här tysta ätandet,
ja.
det är fascinerande. Alltså när jag har varit i grupper, och framförallt när jag var i det, då tänkte jag inte på det, men nu när jag har varit utifrån en dag och så kommer in och så ger mig någon grupp och så sitter vi och käkar, och det kan vara så 20 spelare, och så bara det är liksom tyst. och det kan jag ju tänka att det kan vara skönt, men det är ibland en jävla tung tystnad.
Ja. Så är det. Man vill gå tillbaka till hockeyn, det här med, jag menar, mobbing. Man har ju varit med om det själv. Alltså att det kom någon utifrån, framförallt som vi hade en check i timmar, och han var väldigt, väldigt själv. Alltså ja, han höll sig själv, han käkade själv, han var väldigt mycket själv. Och då tänkte man så här, varför säger man inte, men fan, ska du inte hänga med och käka? Eller, är du med? Han kanske inte ville, alltså, men vi frågar inte heller.
Nej, och jag tror det är lätt att ljuga för sig själv att han vill nog vara själv.
Ja.
Speciellt när man tackar nej någon gång också.
Ja.
För att han kanske känner sig obekväm, eller att han inte känner för det då.
Nej, exakt. För det är mycket det handlar om.
Ja.
Och det är ju så viktigt där. Jag har ju varit lag, jag är ju en lagkille och älskar vara ett lag. Det är inte det jag säger, men jag tror mycket man... Och sen nu när jag är hemma själv också, det blir så, ja, vad fan ska man göra nu då? Jag kan inte ligga här. Då får man ju panik. Mm. Och sen så då kom ju tankarna också.
Mm. Ja, det där är ju också, alltså just att hitta aktiviteten efteråt, att just där komma in i en fullsatt arena, det gör det ju inte riktigt hemma nu. Alltså det är ingen som står och...
Ja, det är hunden.
Ja, det är hunden.
Han är alltid glad. det känns bra faktiskt, ja. Att Elvis är glad när jag kommer hem.
Men ja, men det där måste ju vara en saknad, liksom någonting som är svårt att fylla.
Och det är därför nu när man är ute och föreläser som man kanske får en liten kick. Men sen är det ju också väldigt jobbigt, för det blir en... Jag hänger ut med totalt. Alltså jag blottar mig och berättar om mina problem. Men jag tror att det är skönt för många känner igen sig.
Och även efter föreläsningen. Alltså tomheten efteråt också.
Mm.
Den är också, eller hur?
Ja, och sen när man oftast... Hemma är det lättare, för då kommer man hem till familj. Men när man är iväg så här, då blir det mycket på terrorman. Då blir det den här bearbetningen. Mycket drömmar. Jättemycket drömmar har jag. Nu, alltså efter jag föreläs. Jag vet inte vad det är. Det kommer upp mycket från barndomen. Det är så vidrigt. Ja.
Ja, men det som föreläs lite om det med natt också kommer igen. Men där tror jag Alex och Sigge har någon bra grej. När de har kört föreställning, jag tror de har tajmat det 10 sekunder från scen ut till bilen.
Ja, just det.
Nu drar, alltså bara för att just slippa den här, bara efter att man står, alltså det här efter, för då är man så sårbar, man är så jävla öppen liksom, ja. Att bara nu åker jag bara och liksom bara bort. Mm. Och så får jag vara själv ett
faktiskt.
Tag.
Ja,
liksom,
ja.
Sy ihop med tissa. Mm. Sen kan jag ställa och svara på frågor igen. Eller, liksom att,
eller ringa Micke.
Ja. Ja, men jag har testat den några gånger. Ibland är det ju väldigt, alltså, i vissa sammanhang går det inte. Då är det ju konstigt att dra. Bara, alltså. men i vissa, när det blir lite större, då kan man ju också, då har jag faktiskt testat det. Det är både lite läskigt, för man känner sig lite fräck liksom. Men det är lite skönt också. Bara, uff. Iväg liksom, vidare till något annat liksom. Är det. Om du skulle säga dina bästa råd till idrottare som känner att de mår lite dåligt, eller liksom, som kanske lyssnar på det här och känner igen sig, vad säger du?
Jag brukar säga, dels är det att ta professionell hjälp, nummer ett. Om det är idrottspsykolog, som det är nu i mitt fall, eller en ätstörningsexpert, eller vad det nu är, det finns ju de som kan och jobbar med det här. Det går inte att lösa själv. Jag har försökt i 17 år, det gick inte. Så det är ju framförallt det, att ta hjälp, men därifrån att våga ta hjälpen, det är ju där problemet är. För jag hade ju kunnat tagit tag i det också tidigare, men jag gjorde det inte. För det är skam och man skäms lite grann för att prata om just psykisk ohälsa.
Ja, och där tror jag liksom att man också, de som lyssnar, att inte lägga, alltså det här också, att man inte tar upp det, att inte lägga skuld på sig själv, att man inte tar upp det liksom. Alltså jag får bilden i huvudet när min mormor hade cancer och var liksom på väg och dö, och då var hon så här, vi kommer förbi, hon bara nej, men det passar inget bra. Och då bara satte vi oss i bilen och åkte dit. Typ, ja. Ryckte upp dörren och liksom så här. Och då, det var ju för att hon var liksom, hon ville inte visa sig så där liksom, vilket var hemskt. Men hon var ju skitglad när vi kom dit och efteråt och så. Att inte heller när man pratar kanske psykisk ohälsa, de här ångest och så, att inte vara rädd att kliva in. Alltså att liksom, alltså sen ska man ju klart ha respekt, men jag tror att ibland blir man för passiv liksom, att det blir lite oh, fan, han var dåligt, ja, men då ska vi väl låta honom vara i fred.
Hellre fråga och ringa en gång för mycket.
Ja,
absolut. Och sen där, jag har en fantastisk granne hemma, Conny, 56 år. Han är en sån här old school, han knackar på och kom in bara.
Ja.
Och ibland är man så, aj, jag orkar inte. Men det slutar alltid med fantastiskt alltså förstår du? Ja, men han frågar hur det är, han frågar hur barnen mår. Det behövs så lite, och sen för att öppna sig, för då kan jag bara börja prata.
Mm.
Och det saknar jag, att folk, för nu kommer ju ingen hälsa på. Det här spontana,
mm.
Det finns ju inte. Mm. Inte ens hemma i norr.
Mm.
Nu, man kan ju inte skylla heller på att det är avstånd hemma. Mm. Det tar 5 minuter vart du än far.
Mm.
Här i Stockholm kanske det är annorlunda.
Men. Ja, men det är så härligt, och oftast är det ju äldre personer tycker jag också som... Och det kan vara på stan att de, eller så här, man träffar och de står upp och man bara fan, vad står du och pratar för länge? Jag ska ju vidare. Så bara, vad ska jag vidare liksom till? Att så här, och de samtalen blir, alltså man blir, alltså de blir oftast, precis, jag känner igen det där, att man har ett motstånd först och bara, åh, nej. Och sen efteråt så bara, men det var ju skönt, vi pratade och kom någonstans. Så spelar, ja. Alltså, i de här samtalen och så. Avslutningsvis då, så har vi några korta frågor. Och det första är, för det tänker vi är en viktig grej också när man pratar det här, kanske psykisk ohälsa, ångest eller och de här bitarna, att få mental återhämtning. Så vi pratar om det här kvällarna, att så här, det är ju väldigt vanligt att man ligger och kollar på hockey när man kommer hem liksom, när man är ledig eller när man har fotboll eller vad nu man är. Vad är din bästa strategi för mental återhämtning?
Det är svårt. Sova.
Ja.
Och det har jag också haft jävligt problem med 15 år. Men för mig blir lite stress att se tv. Alltså är du med? Det blir mycket blink och...
Mm.
Så för mig kan det vara nu framförallt en podd. Tyckte det är jätteskönt. Alltså bara ligga ner och ha någonting i öronen som jag inte behöver fundera. Någonting.
Och det tycker jag är bra också, att man tänker kanske mental återhämtning lite så här, då ska jag ligga i soffan och inte göra någonting. Men för många idrottare så är aktivering, men alltså återhämtning, podcast, ut och gå eller att göra någonting i rörelse. För att för många är inte liksom det här att bara ta det lugnt.
Nej.
Det som blir återhämtande. Så att det tänker jag är bra att lyfta. Och mest peppande ordet, vad skulle du säga?
Fan vad bra du är.
Mm? Säger du det till dig själv ibland då? Också?
Inte så ofta. Men ibland kan jag göra det faktiskt. Typ när jag föreläser så är ju vissa gånger, du vet det också, vissa gånger känns det bara, åh, så härligt, vad bra det gick idag. Och då kan jag säga det till mig själv, ja. Men man är alldeles för dålig på det.
Mm. Har du någon gång fått för mycket positiv feedback?
Aldrig. Det har jag aldrig fått. Så. Jag tror inte man kan få för mycket positivt. Det lyfter oss alla människor, tycker jag.
Ja. Och sista frågan är ju hur, jag har varit nyfiken, jag kan inte hålla mig, men det här med lingonsylt och ketchup ihop blandat,
det är helt fantastiskt.
Det lät gott när jag läste det, men hur,
ni måste
pröva. Hur kom idén?
Det var när jag var och träffade Åke Fjällström i Östersund. Så åkte vi upp på en restaurang och det var renskav, och då var det blandat lingonsylt och ketchup.
Ja, i en färdig...
Ja, alltså bytta.
Så specialröran liksom.
Ja, så tog jag det. Alltså det är så jävla gott. Ni måste prova.
Ja.
Vi får hem och prova det.
Ja, det är grymt. Det är grymt.
Jonathan, stort tack att du tog dig tid att komma hit. Och vi lägger ut länk och så man kan följa. Du ut och föreläser om det här. Och nästa...
Vet du, är i Ljungby. Ljungby på tisdag.
Ja. öppen. De bara anmäler sig till. Ja. Trevligt. Något du vill tillägga som du tänker vi har missat eller som du...
Nej, utan jag är evigt tacksam att det här tas upp. För jag tror att det är otroligt viktigt för många. Sen som vad säger man, credden jag får från många, även många polare som har spelat hockey, att det är viktigt jobb jag gör. Så jag tror många, jag vet med pressen som har varit för många genom åren, så är det skönt, tror jag, att jag får säga vad jag tycker lite grann och komma ut och berätta.
Och om du som lyssnar liksom dels kanske känner igen det, eller om du tänker så det här jag tänker på din son eller din dotter eller någon nära, så går det ju att höra av sig och skicka ett mejl och berätta eller någonting, så kan vi försöka stötta och hjälpa så bra som möjligt, men att det verkligen går att höra av sig och, till det. Men och om ni frågar i övrigt så går det också att höra av sig, och då är det kontakt@jarnskrynklarna.se. Tack för att ni lyssnade.
Stort tack.